Ny hockeyvecka här och med morgonpigga skär så tar vi oss in i den för att bevaka NHL som vi också välkomnar till Sverige, till Stockholm, till Avicii Arena. Det blir två matcher fredag och söndag. Lagen är Pittsburgh Penguins och Nashville Predators. Ni kommer se allting på TV6 och via Play. Start alltså på fredag 19.30. Vi ser fram emot detta mycket, men också att gå igenom det som har hänt i helgen och blicka lite framåt och syna talanger. Därför är det härligt att kunna välkomna Mattias Nordström och tillsammans med en tidigare lagkamrat Niklas Susse Sundström. Kul att se dig, Niklas.
Tackar, tackar, detsamma.
Välkommen till den här stolen. God morgon NHL. Det blir premiär för dig. Hur är hockeyformen och hockeytemperaturen hos dig?
Den är hög. Det är högt intresse och det händer mycket i hockeyvärlden, så det känns bra. Det är roligt.
Enorm karriär och 750 NHL-match. Vi ska gå igenom den och du började ju den i New York Rangers och då var ju du där, Mattias, också. Vad minns du av Niklas?
Massa bra. Framförallt var det kul att få en svensk lagkamrat. Jag hade varit där ett år innan, så kom Niklas, så att då blev det ju direkt. Det är ju ingen jättestor åldersskillnad, utan Niklas är ju 3 år yngre än vad jag är. Men vi hängde mycket vid sidan av isen och det är alltid för båda liten trygghet när man kommer från Sverige, framförallt kanske en stad som New York, så att det var kul från början.
Ja, ni ska få berätta om det där roliga och framförallt om staden New York. Men du är ju väldigt involverad i NHL fortfarande. Ni kan berätta lite vad du hittar på och hur du följer ligan.
Jag jobbar som talangscout för Sharks, San Jose Sharks. Har gjort det i snart 10 år kanske. Ja. Ute och letar killar inför draften framförallt, som är prio. Och väldigt kul och inspirerande att se killarna och bedöma dem och se vad man tror de ska hamna och vart de hamnar och hur det blir. Det är en svår uppgift, men väldigt intressant.
Jag förstår det. Hur många matcher ser du per vecka ungefär?
Ja, det är mest J20 juniorhockey man ser. Alltså, det är mycket Harrier, som 4-5 matcher i veckan ungefär i snitt kanske. Så det är lagomt. Alldeles lagomt.
Det säger de inte hemma kanske?
Ja, än så länge funkar det ganska bra. Så länge man sköter dagssysslorna när man är hemma, så ska det vara bra.
Ja, jag vet hur det funkar. Härligt. Vi åker också vidare med det som har hänt i helgen. Och framförallt är det ju glädjande att se svenskarna leverera i NHL. William Nylander är alltid en följetong. Men nu, Mattias, så har han accelererat ordentligt i uppstarten av den här säsongen. 2 nya mål för sitt Toronto. Och han anför dem helt och klart upp i toppen av poängligan.
Ja, det gör han. Och han var ju borta ett par, 3 matcher med någon skada. Och direkt när han kom tillbaka fortsätter han att producera. Och det behöver det här Toronto-laget. Utan Mitch Marner nu så blir det ännu mer press på Nylander och Matthews. Och William visar att han trivs att vara i den här rollen. De räknar med han och han levererar.
Nylander som hockeyspelare, hur mycket uppskattar du den stilen han står för, Niklas?
Ja, som sagt, han är ju en superstjärna i NHL och det är otroligt att se att år efter år levererar han. Han är en rolig spelare att kolla på också. Han är ju produktiv, han är kreativ, bra skridskoåkning. Han är ju en ganska komplett hockeyspelare tycker jag, så det är kul att se.
Hur många finns det som William Nylander? Just det du säger, han är kul att kolla på. Det känns som att han har en liten säregen spelstil om man jämför med många andra.
Ja, som sagt, jag tycker han är en kreativ. Han skapar grejer både för sig själv och sina lagkamrater hela tiden. Och en toppspelare i klass faktiskt.
Men Toronto, lite jobbigt ändå, Mattias?
Ja, mycket jobbigt. Och du vet, så fort de förlorar en match är det på hemmaplan, då är det direkt i medier. Vem ska bytas ut? Är det här tillräckligt bra? Vad krävs för att Toronto inte ska ha en fiaskosäsong igen? Så att det är tuff marknad att vara i.
Att vara stjärna i Toronto, hur tror du att det är? Du har ju själv varit i Montreal, Niklas, Toronto.
Jag tror att det är fantastiskt, men samtidigt är det ju en tuff bransch. Och jag kommer ihåg när jag var i Montreal så hade vi en fransk back som var storstjärna, Patrice Brisbois. Han vann Stanley Cup där och en högt betald ledande back som hade en tuff första halva av året. Till slut så började de bua utan och han, det slutade med faktiskt att det var någon som åkte förbi hans hus och kastade in en sten genom köksfönstret. Så han tog ett break på några veckor och lämnade hockey, så det kan vara tufft också.
Ja. Hur du träffade honom där också? Alltså, vad hände runt om?
Ja, det var ju jättejobbigt att följa hela grejen. Man var lagkamrat och folk, hemmapubliken buade så fort han rörde pucken. Och det är ju ingenting man önskar någon. Så det var tufft att se, men han hanterade det bra tycker jag. Sen kom han tillbaka lite senare och spelade. Men som sagt, marknaden i Kanada är ju jäkligt hård. Och Det kanske en del är varför de inte har vunnit på många år, ja, kanadensiska lag.
Verkligen. Och den är ju tuff även i USA. I rätt gamla lagorganisation New York Rangers, där buas det också. Det är tur att det är så höga höghus att de inte kan kasta in några stenar genom fönstren där för Rangers-spelarna. För det går inget bra. På 7 hemmamatcher så har det inte blivit en enda seger. Och dessa 7 matcher så har de blivit nollade 5 gånger New York Rangers. Mika Zibanejad försöker förklara det här efter ännu en förlust i helgen.
I mean, that's, I would say, human nature. As much as you talk about it, you try to stay the course and do that, this and that. But I don't think it's I think everyone is aware of our record at home and us not having a win yet. So as much as you try to, I think we have good moments. And obviously, I think we have a good start. But we don't get anything out of that start. So, and as soon as they score one, they get two. And then... I feel like we're pressing, we're kind of getting away from our game. I think we're gripping onto our sticks a little bit too much. And yeah, I understand we're professionals, we get paid, we're supposed to be able to handle it. But yeah, right now we're in it and can't feel sorry for ourselves. We just gotta find a way. I don't care.
Ja, han säger det bra. När man följde den här matchen också såg man hur frustrerad han var i båset då, Mika Zibanejad, som en ledande spelare. Försök att förklara i New York och framförallt då i Rangers att hamna i en sån här situation, Mattias. Hur du tror det är?
Det är ju en av de tuffare hemmapublikerna som antingen buar om ut sitt eget lag eller så börjar de bara lämna byggnaden, går ifrån. Så helt plötsligt i tredje perioden kan vara massa tomma platser på arenan. Och som spelare man säger att jag är fokuserad på isen, men ändå blir man ju påverkad för att man vet sen att de här frågorna som Mika fick ta efteråt, de bara väntar på slutsignalen. Du hinner inte komma in i omklädningsrummet för att det är fullt med reportrar. Då ska du, jag tycker han svarar väldigt bra ändå, men du ska vara beredd på det. Och när du hela tiden är inne i den här, du ska försvara en dålig insats, ja, eller att du inte vinner, så glädjen sänks ju. Det ser man ju på Mika och på laget att det ser inte roligt ut för Rangers just nu.
Nej, och som tur var, de är ju ett okej bortafacit i alla fall då, så att de är ju med i snacket kring slutspelen, så hade det ju inte varit något att hurra för alls här för New York Rangers. Men alltså, hur är det möjligt det här för ett lag av den här digniteten för Rangers? 7 raka matcher utan seger då, och blivit nollade 5 gånger, Niklas. Hur ser du på det?
Tufft läge, men som sagt, det är inte fundera inte så mycket på det, utan försök att fokusera bara det man kan och små enkla grejer, så kan det vända fort och att man blir 7 raka vinster. Ja. Men det är en tuff marknad som vi pratade om tidigare i Kanada också. Men å andra sidan, när man väl spelar bra, om man spelar bra, då är man ju en rockstjärna istället. Då är man ju det bästa som finns. Så det är liksom, det är det som är tjusningen med sporten, tycker jag. Att det tuffa tider kommer, och det gäller att man kommer stark ur dem.
Har du något specifikt minne från Madison Square Garden när publiken verkligen har gått emot det? Eller vad har du för intryck därifrån?
Nej, det kan väl ha kanske varit någon derby mot Islanders. Vi förlorade väl en... inte de tuffare matcher man, ja, de måste man vinna, men inget direkt så där att det var sån stämning, det tror jag inte. Nej. Eller så kanske jag brydde mig inte eller hörde mig inte.
Nej, det är säkerligen inte lätt att vara Rangers spelare nu då efter ännu en förlust hemma för Mika Zibanejad och hans manskap. Andra svenskar som har det betydligt ljuvligare och är uppe i toppen av sina divisioner, Leo Carlsson landar vi på. Självklart, precis som William Nylander som gjorde 2 mål natten till idag, så har han gjort 2 mål, fast han har gjort det båda dagarna, både lördag eller fredag och lördag, Mattias, natten till idag också då för Leo Carlsson. 4 mål på 2 matcher. Vad är det som händer i Leo Carlssons spel?
Det funkar väldigt bra, men där är ju Anaheim i precis motsatt situation där. Det är inte så många som följer dem. Nej. Intresset har gått ner, ingen press. De här unga spelarna får nu spela ut. Så det är ju tillsammans med Leo och de andra deras unga, de har ju McDavish, Gauthier, Selweger, som bara spelar hockey nu. Och jag tror det här var 7:e eller 8:e raka vinsten för Anaheim. Och en stor anledning är ju Leos spel, för han har ju tagit ett kliv till i sin utveckling och nu levererar han ju kväll in och kväll ut.
Just det spelet också, din gamla position där som center också, att ta den rollen i nu i ett topplag i NHL också. Hur smart tycker du att Anaheim har behandlat Leo Carlsson?
Jag tycker de har gjort ett bra jobb där. I hans första år när han kom dit också så vilar de andra matcher och inte stressa på eller pressa på eller köra för hårt i början. Det är en inkörningsprocess och det gäller att man inte kanske ibland stressar på för hårt utan ger dem tid och utvecklas och spela den hockey de kan och vill ska spela. Så de har gjort ett bra jobb tycker jag.
Vad ser du att Leo Karlsson kan? Den kalibern som finns där?
Ja, enorm. Han är en fantastisk hockeyspelare. Jag har ju följt han som junior, han är uppe i draft och storlek, spelsinne, han har ett driv, en talang ute i fingerspetsarna och framförallt är han en fantastisk hockeyspelare. Ja. Han spelar hockey och vill spela hockey och en rolig hockey.
Går du jämföra honom med någon? Ibland blir det lite för mycket så i hockeyn tycker jag att man ska jämföra med gamla storspelare. Men ser du någonting, någon signal i Leo Karlsson spel som påminner om någon spelare som har varit vass i Sverige tidigare?
Oj, det var en bra fråga.
Har du tänkt på det, Mattias?
Nej, jag gjorde det nu direkt. Ja. Tänkte jag, ska jag kunna ha ett svar? Men lite svårt, han har storlek. Jag vet inte, för många, men en Thomas Sandström. Ja. En Thomas Sandström kanske var lite mer av en här klassisk power forward. Mm. Men Leo har ju en härlig driv i skridskoåkningen som gör att han ser lätt ut fast det är en stor kropp. Mm. Så att därav att han sticker ut också och kan göra saker. Jag tyckte vi såg glimten av redan i Four Nations och sen det här fina spelet han har inlett den här säsongen med. Så att han verkligen tagit till nästa nivå.
Är det här Sveriges första center i OS till och med? Bör vi prata om det? För nu borta i Nordamerika börjar man prata om superstjärnan Leo Karlsson, att han börjar komma upp där redan.
Ja, med den här utvecklingen och den här formkurvan så är det, tycker jag, ska vara intressant att peta in han där uppe och få leda på ett sätt med sitt självförtroende och sitt spel.
Ja, och just då hur man har tagit fram honom också, Mattias Leo. Det känns som en sån person också som verkligen vill ha kul när han lirar hockey och inte bry sig för mycket.
Jag hoppas att varenda spelare som snörar på sig känner kul. Men när man tittar på en spelare som honom, då kanske det utstrålar mer spelglädje. Ofta är ju det med de kreativa spelarna, men jag var inte det, men jag kan lova dig. Jag tyckte jag hade lika kul som det ser ut att Leo har.
Ja, han är roligt uppe och är med i toppen av poängligan. Det är ju en härlig skara som är där i poängligan med Nathan McKinnon som bara öser på. Han gjorde alltså 9 poäng den här helgen, Nathan McKinnon. Vad är din bild av honom och när du ser den där poängskörden? 14 plus 15, 29 poäng så han före. Leo Karlsson, Bedard, Celebrini, Land, Kaprizov och sen Eichel också. Det är fina namn.
Mycket fina, men för mig Nathan är min favoritspelare.
Det är det? Du håller honom före McDavid?
Han har, jag tycker han är allt. Powerhouse. Jag håller han faktiskt före McDavid som allround-spelare och hans driv på det sättet.
Ja. Men du utvecklar lite powerhouse. Vad är det man ser just i det spelet som de andra kanske inte har det för? Men jag menar, alla är ju stenhårda, grymt tränare nu för tiden. Vad är det han har som de sticker ut?
Jag tycker han har allt. Han spelar hårt. Han är fantastiskt tempo, speed i sin åkning. Han, för mig gör han allt. McDavid, han är ju magisk också. Ja. Mer inte samma för mig. Vad ska man säga? Tävlan och på det sättet att den här, han gör allt tycker jag.
Mm. Hur mycket har det blivit en tävlan just mellan McKinnon och McDavid som du ser det? Nu har ju McKinnon en Stanley Cup också redan, lite försprång.
Mm. Tävlan, jag tror den här toppkategorin av spelare, de självklart följer de poängliga, men inte mot en individ, utan jag tror en McKinnon nu också, han ska se till att han håller de här ungtupparna bakom sig, Celebrini och Leo Karlsson och Bedard, så att det finns alltid en stolthet i poängare. Och jag har alltid sagt att det svåraste som finns i hockey, det är att göra mål.
Ja.
Och därför hatten av till de här som kan producera kväll efter kväll.
Ja, för Young Guns kommer där bakom. Hur glad blir du när du såg att Celebrini är uppe i toppen av poängligan?
Ja, det är mäktigt. Det är kul att se. Han är en fantastisk hockeyspelare, så det ska bli kul att förfölja hans resa.
Mm. I ditt San Jose Sharks ju, där de verkligen håller på att förädla någonting. Just nu utan skadade William Eklund, men han har haft en fin start på säsongen också. Eklund, så här säger Macklin Celebrini om sin svenska lagkamrat. Coming on the power play, and here's a breakdown for the Sharks. They get a chance here and score! William Eklund on the breakaway, and the Sharks have the first goal of the game.
He brings a lot of compete. He battles hard, but also he's just so skilled. He can make great plays all over the ice. I think he's really good at protecting the puck and keeping possession of it. So
what do you think his ceiling is? Like, how good can he be in this league?
I mean, I think he could be as good as he wants to be. I think he has all the tools. I think he just, I mean, he's probably going to put it together. I think it's just, I mean, for all of us, it's going to take a couple of years. But, yeah, I think the sky's the limit.
Celebrini moves into the circle. Down low, Eklund threw it across, and they score. Deflected out front, it beats Volstead, and 5.5 minutes in, a power play goal for the Sharks, and San Jose has a 1-0 lead.
How would you describe him as a teammate?
He's the best. He's awesome. Yeah, we get along really well.
Ja, vi hoppas han är tillbaka snart. William Eklund, 11 poäng på 12 matcher. Det är ju en dynamisk duo där med Celebrini. Och de har någonting på gång, eller ni har någonting på gång. Vet du förresten status på William Eklund?
Jag är inte riktigt kollad än faktiskt, jag, tyvärr. Jag skulle vara lite mer påläst när jag kom, känner jag.
Ja, men det, du hade kanske inte fått säga så mycket ändå. Där, men du, vad säger du om William som spelare och som person?
Ja, grym. Kommer från en fin familj. Seriös, noggrann kille, älskar hockey, älskar träna, älskar spela, smart, spelar hårt för sin storlek, bra balans, stark kille, så han, vi är supernöjda med hans utveckling, han kommer ju vara hos oss en lång framtid.
Vad tänker du kring William Eklund och det du har sett under de här säsongerna i NHL?
Framförallt, Niklas var inne på det med storleken, ja. Att man förstår det, att han, de som har följt honom säger att han har verktygen, skickligheten, ja. Spelförståelse. Men tävlan, det är det som är skillnad, att han kan spela i NHL.
Ja.
För att det är hur han tävlar kring pucken i de här tajta situationerna. Det är det som är avgörande, inte bara den här skickligheten på utsidan. Och där tycker jag han sticker ut, för att han sticker in näsan i de här obekväma områdena där du måste vara. För annars, då spelar du själv ur den där ligan så snabbt om du spelar hockey på utsidan. Så att det är kul att se, och jag tycker han bara fortsätter att utvecklas. Och självklart får det här ett större självförtroende när han levererar och gör det han ska göra.
Hur viktigt tror du det är för William Eklund också just att ha den här miljön nu, att det är ett ungt Shark som spelar i, och nu är han ju ung själv också, om du står vad jag menar, just att det blir lite jämbördiga spelare där också, att det är framtiden som ska vara deras. Det är inte där och nu som är så viktigt.
Nej, jag tror det är så att som man har sett, tycker jag, i många organisationers framgång, att man är ett gäng ungefär jämngamla som tävlar och tränar varje dag på träning, matcher, och kommer ihop som en grupp och liksom blir jättebra kompisar. En sån grej kan ju spegla av sig om x antal år, att man får den här kärnan som driver på. Om tittar på Chicago med Taves och Kane och Edmonton back in the days. Det finns ju alltid de här klickarna, tycker jag, man ser en tendens. Och med den gruppen ungdomar vi har nu så känns det jättebra inför framtiden just på den grejen.
Slutspel för Sharks?
Det hoppas vi.
Mattias?
Ja, kommer vi till lite senare, men jag har dem där precis på gränsen, för att jag tycker en viktig sak också med unga spelare, att man får inte vänta för länge. Därför har vi sett ett annat lag som Buffalo, om vi pratar om unga, talangfulla spelare. Men någonstans är det att jag tror det är bra för dem att de levererar på den nivån och gör redan nu. Så att det inte är om 3 år, om 5 år, utan här och nu. Och det tycker jag Celebrini, Eklund, de visar att de vill vara här och nu och tävla om både slutspel och att San Jose gör det här rycket nu.
Ja, se upp för hajarna. De är på gång i NHL. Där vi också är igång med NHL. Andra perioden är på ingång. Vi är väldigt glada att ni följer med oss här på Viaplay. Strax blir det med Sundström och Nordström och Hockeysnack. Vi släpper pucken och vi gör det för den andra perioden här i Godmorgon NHL med Mattias Nordström och Niklas Sundström. Över 750 matcher i NHL på Niklas Sundström, numera scout alltså för San Jose. Vi har pratat en hel del om det, vi ska gå in på Niklas karriär alldeles strax. Men vi måste stanna kvar i den där divisionen där San Jose alltså har lite vittring på slutspel. Har ju missat 6 raka slutspel, Mattias. Vi kommer ihåg när de var i final mot Pittsburgh för ett antal år sedan. Vad tänker du kring just den här divisionen, en division du känner mycket väl till?
Ja, det är tuff, och om man fokuserar på San Jose så jag tror att de kommer hänga precis på gärdsgården. De har spelat väldigt fin hockey, men har fortfarande, det tar ibland lite tid att etablera sig. Så att jag gjorde det här, nu är vi efter 16-17 matcher in här, där jag har, det var Edmonton och Anaheim toppen. Edmonton, det är svårt att inte ha dem där uppe efter de senaste 2 Stanley Cup-finalerna, men det har inte sett bra ut den senaste tiden. Och sen har vi mitt gamla lag Kings där, som jag tycker när de får ihop det, så de ska vara ett slutspelslag, men de har mycket att bevisa. Sen är det San Jose precis på utkanten där, eller hur man ser det. Sen beror det på lite den här wildcard racet man har. Det kan ju vara att det är flera lag från en då division än från den andra, beroende på totala poängsumman där. Så att,
men det är tufft där liksom.
Ja, men botten där Calgary ser ju ut i hela NHL nu, och tyvärr blir ett bottenlag i år. Vancouver, ja, jag tror inte de kommer ta sig till slutspel. Och Seattle sprattlar ju till lite där inledningsvis, men nej, jag har dem utanför i alla fall.
För vi ska ha Vegas med upp också.
Vegas, var det jag tittade också på den där lilla. Jag tänkte, vad har vi där? För det, jag har ju tippat Vegas att de ska vinna Stanley Cup i år. Och Vegas tycker jag infriat de förväntningarna. De har varit starka inledningsvis av säsongen.
Hur jobbigt är det för Sharks att vara i den här just divisionen? För det är ju ett getingbo såklart. Det är ju samtliga divisioner i NHL. Men ändå, här är det ju den här prestigen som finns mellan de här lagen. Att ta sig in bland de stora lagen där Vegas verkligen har kommit in också nu, Niklas.
Nej, men det är ju en resa som ska göras. Som vi i Sharks då var ju topplag i många år. Vi lyckades aldrig vinna, och då kostade det på under resans gång med bortbyten av spelare, talanger, för att vi ville vinna inför trader, inför slutspel. Och nu har ju vi en uppbyggnadsfas igen, och som sagt, det tar ju en stund, men sakta men säkert så förhoppningsvis så äter vi oss tillbaka. Sen en liten, om man pratar om oss då, Sharks, en liten fara är också när man, som en klubb, förening eller organisation har förlorat mycket matcher, att killarna blir vana och lite nöjda, men de förlorar liksom, att man kommer in efter match och så sätter man sig. Det är ju en fara som inte får, absolut inte eller hända i ett lag så på det sättet, men den risken har ju funnits när man förlorar under så lång tid. Det gäller att få tillbaka den här vinnarmentaliteten, och att man vill tillbaks, vilket vi är på gång.
Ja. Till 2016 typ där, när det var final mot Pittsburgh. Var du över då?
Vi var där faktiskt. Vi var på Combine som var i samma veva. Så vi fick åka att flyga över till Kalifornien och se där vi vann i overtime. Så vi såg en match. Men det gick inte riktigt ända fram.
Nej, det var en häftig slutspel där också. Du har haft en häftig karriär och också varit med och utmanat, tagit sig till slutspel. Niklas, med 750 matcher i NHL och många klubbar som har varit intressanta. Går man in då på eliteprospect.com, det är ju inte Conny Strömberg klass på antal organisationer, lag, Niklas, en annan övrig kille. Men det är många där. Vad säger du när du minns tillbaka på din karriär som du har haft?
Nej, så här, om man tittar så här, så är det ju, är man ju oerhört stolt och få vara med på och gjort den här resan. Det är ju härliga organisationer man fått spela i, och sen framförallt också Modo Hockey som man växte upp och spelade i som barn och junior, och sen fick återvända till Modo och få vinna ett SM-guld. Det var oerhört stort.
Vad tänkte du, vi ska komma in på SM-guldet också, men vad tänkte du 95-96 där när du kom över till New York Rangers? Hade du vunnit då 94 just att komma över till den organisationen? Hur redo var du?
Om man tittar tillbaka nu så var jag väl kanske inte riktigt redo på ett plan, men hockeymässigt kändes det bra. Jag hade faktiskt fått vara över året innan på slutet av säsongen och träna på laget och fick vara där 2 veckor och känna på miljön och träffa folket, vilket betydde mycket för mig den dagen jag skulle ta beslutet att åka över och signa. Men det var ett stort steg. Både framförallt utanför och flytta till New York, men hade jag ju den stora äran att få bo granne med
Herr
Nordström och Christian. Så de tog mycket bra om hand om mig, och så att jag fick mat på bordet ibland och lite så. Men som sagt, ett stort steg, men jäkligt kul att ta.
Ja. Hur fungerar det också? Du hade ju inte varit över speciellt länge heller då, Mattias.
Nej.
Just hur man tar hand om en svensk ny lagkamrat.
Ja, men det blir ju, kommer man från samma land så har man ju alltid någonting gemensamt, framförallt språket då, när engelskan var väldigt nytt ändå, även om man haft det i skolan. Nu använder man det dagliga språket, så är det alltid skönt och tryggt, så att jag och min fru Kristin, vi var ju två ändå, så vi hängde ju där. Men då tänkte vi också att vi bjuder ju alltid in Niklas när det går. Så han var över på middagar. Men jag brukar säga, vi pratar alltid under middagar. Men sen efter det, då, vi hade en fåtölj då som man kan fälla tillbaka. Så det är eftermiddagen, så kunde jag prata med Niklas. Satt han sig ner i fåtöljen Och så fick jag inget svar. Och då hade han somnat in. Så att vi sa det, de här middagarna, de var trevliga, men ibland blev de lite korta, för då... Det var, du vet, den åldern när man behöver mycket sömn, och det behövde Niklas.
Det var magiskt.
Ja, det var det. Var det sån här stol de hade i den här serien?
Ja, precis. Alltså.
Absolut.
Ja. Cool. Det är gjort för att sova i. Ja.
Men sen lämnade ju du New York Rangers och drog till andra sidan av...
Då var faktiskt Niklas på middag hemma hos oss när samtalet kom.
Oj.
Ja, då satt vi åt middag tillsammans också. Då ringde Neil Smith och Colin Campbell och sa att Mattias, vi har tradeat dig. Du åker imorgon till Los Angeles. Och då satt du där. Så då la jag på och vi skulle väl avsluta middagen. Var lite speciellt.
Och då vaknade du till?
Ja, då vaknade man. Då fick man...
Vad tänkte du då?
Det var ju självklart tråkigt. De har ju betytt mycket för mig. Tog hand om mig i världen där. Så det var... Men man vet ju om branschen, tyvärr är ju det en liten baksida i det hela, att man kan trivas hur bra som helst på stället, familjen rotad, men då är det bara gilla läget att flytta, men självklart var det jättetråkigt.
Ja, och du hade ju trevliga och bra lagkamrater i New York Rangers som alltså vann 94. Man glömmer ju aldrig laget de hade då, kaptenernas kapten Mark Messier, som ju var kvar ett par år därefter också, och en viss nummer 99, Wayne Gretzky, anslöt ju, när man kollar på eliteprospect.com på poängligan, den interna i New York Rangers 96-97. Titta på det här och läs namnen Gretzky, Messier, Leach, Graves, Sundström, Robitaille. Och sen fanns det fler stjärnor där under. 52 poäng gjorde du den säsongen. Gretzky toppade med 97. Alltså, hur var det att vara i det omklädningsrummet?
Det var mäktigt. Som sagt, det var ju många legendarer och Stanley Cup-vinnare och allt vad det var. Så det var en oerhörd känsla. Men just då tror jag man inte tänkte så mycket. Man hade liksom full fokus på att spela hockey själv och vara en del och göra sitt bästa. Men så här i efterhand är det ju enormt stort att få se de här killarna. Att, jag är lite besviken att det inte kom högre upp i...
Du hade den defensiva rollen. Ja, men just när Gretzky anslöt där också. Hur behandlar man honom? Alltså, hur mycket tittar man? Wow, här kommer ju en livslevande legend.
Nej, det var ju enormt mäktigt att få vara en del av... Och se han spela och få hänga med han i omklädningsrummet och se hur han uppförde sig och skötte sig och hur proffsig han var. Han var en ödmjuk, väldigt snäll, lugn kille på sidan om. En klass person faktiskt. Det var kul.
Ja. För den där stjärnglansen, du fick uppleva det också, Mattias. Och fått göra det i de andra organisationerna också.
En sak då som Niklas ändå är för ödmjuk för att säga någonting, men jag har ju hört... Många, inte av Wayne Gretzky själv, men hur högt han rankade Niklas när det gällde att spela med, när det gäller spelförståelse och spelintelligens. Han var en av hans favoritspelare. Och det säger ju ganska mycket om du har då, får jag ändå säga, det är ju världens bästa ishockeyspelare genom tiderna. Ja. Ger det den kommentaren. Så det vill jag ändå nämna. Så högt rankade Gretzky att spela med Niklas.
Ja. Vad tänker du kring det?
Han kan ju hockey. Nej, om det är så är det jättekul att höra. Han är stort i sådana fall.
Men vad du gjorde själv som du känner på isen som uppskattades av de här stora spelarna också?
Det var väl att man kanske var... lite spelsinne och man var lojal, man små enkla medel på korta passningar, man vad ska man, det är svårt att sitta och prata om sig själv på det sättet, men en bra tvåvägsspelare som kanske backade upp Gretzky lite extra på den defensiva. Han var ju på slutet av sin karriär, så han var lite mer offensiv än kanske tidigare i åren, men oerhört kul. Fick alltid ta, jag var ju ytterforward, men alla teckningar i egen zon fick jag ta, han körde bara här. Så jag fick ansvara för att han tekade aldrig egen zon, den fick jag ta. Men offensivt, då körde han.
Han visste att det inte blev några assist i försvarszonen.
Men det gjorde jag med glädje.
Men du, alltså, hur overkligt spelsinne har han, Wayne Gretzky?
Man märkte ju vissa grejer, och framförallt var han ju väldigt respekterad runt i ligan också på det sättet att motståndarna kanske avvaktade istället för att rusa på ibland. En grej, en annan grej som han gjorde som jag fick göra mål på, det var vi spelade hemma mot New Jersey, så var han i sarghörnet och så passade han på målburen på utsidan, på kanten, rundningen.
Aha.
Jag stod framför, han vallade med en vilje, så kom han direkt på mig så jag fick skjuta. Det har jag inte sett förut faktiskt. Det var jag impad av. Det var coolt.
Ja, häftigt, men man bara vinklar över det från Gretzky till Messi som du också fick se på nära håll. Hur var han som gör att han får det där epitetet fortfarande kaptenens kapten?
Det var framförallt, jag tror en kombination av att han tog över kaptensrollen från Gretzky med Edmonton sen och vann utan Gretzky, som då är vad det är möjligt att vinna utan världens bästa hockeyspelare. Ja. Det visar de med Edmonton att det kunde vi göra. Han kommer då till New York där han står och sjunger 1940. Det var ju så länge sedan Rangers vann. Kommer dit och han var dittagen för att vara den här ledaren att ta hem en Stanley Cup till New York och gör det med den pressen, den förväntningarna. Det är ju den ena sen. Sen har du det som hände i omklädningsrummet. Han, som jag uppskattar, han backade varenda spelare, men han kunde också vara den som framför gruppen utmanade en spelare. Och det brukar jag säga, det är inte det enklaste i den miljön när det är så mycket duktiga hockeyspelare. Att titta dem i ögonen och tala om för något att vi behöver det du levererar just nu inte tillräckligt bra. Och samtidigt kanske i nästa byte blir den som, när den spelaren då gör något bra, då var han snabbt framme och berömde och stöttade.
Men känner du igen det här också under den tiden du var i Rangers? Jag menar, jag tänker med de här namnen som vi såg här på den här skylten. Kunde han vara den ledaren över de spelarna också?
Ja, jag håller med notan. Jag tyckte det förklarade jättebra. Han var ju en enorm pondus både på isen och utanför. Ja. Mot oss och mot motspelare. Han är en klassledare på det sättet. Sen finns ju, även han var ganska vokabulär. Han sa ju till när inte, om det var något fel, om han tyckte det var fel eller om vi gjorde bra. Sen finns ju vissa killar som leder kanske på isen, de är lite tystare på utanför, men han var en genuint bra ledare, tycker jag. Respekt hade man för han.
Ja, jag förstår det. Och din resa gick ju sen vidare då till, precis som Mattias, till andra sidan av USA. Du spelade i San Jose och du var även i Montreal. Hur var det att lämna Rangers för en organisation som San Jose?
Jag blev inte förvånad. Det var rykten om att jag skulle bli tradad och det här hände på midsommaren. Och historien var att först blev jag tradad till Tampa Bay i draften. Och sen 2 veckor senare fick jag gå vidare till Sharks. För de ville ha mig redan tidigt, försökte få mig tidigare. Men den vägen blev det. Och komma till Kalifornien, hockeyintresset. Det fanns hockeyintresse, men kunskapen från publiken, men det var ju ganska ny sport där fortfarande. Så vi hade mycket folk och bra stämning på matcher, men hockey, den var ju lite annorlunda kanske mot New York då. Ja. Men,
hur hanterade du det?
Nej, det var kul. Vi hade ett bra gäng där, många bra spelare och vi hade roligt och hittade en kemi där med två kedjekamrater som jag kamperade ihop med i 3 år nästan. Vi hade ett bra stäm tillsammans, det var kul.
Du fick möta notan mycket också. Hur minns du de här mötena?
Alltid speciellt med San Jose, det är prestige. Man vill ju också bygga upp att det blir den här derbykänslan för lagets egen skull, även för publik. Så att alltid speciellt mot San Jose. Jag har haft många roliga, tuffa duster både uppe i San Jose och sen välkomnar de ner till Los Angeles, alltid kul.
Ja, var det lite mod och timo och vibbar över de där mötena där?
Ja, det var det. Och så hade man ju en här som for och jaga ändå. Det var jävligt drygt.
Minns du någon händelse med Mattias?
Nej, inte mer än att man fick vara vaken hela tiden. För det hände grejer och ingen rolig motståndare.
Nej, jag kan tänka att ni hade trevliga middagar utöver det också efter de här matcherna ibland. Det kanske inte var.
Nej, inga kommentarer.
Och sen blev det ju Montreal också. Det måste ha varit häftigt att komma till lite av hockeyns mecka.
Ja, det var coolt. Det var fantastisk inramning och folket verkligen bryr sig om klubben och är väldigt intresserade av hockeyn. Så det var enormt stort att få komma dit.
Och där är ni som rockstjärna. Men du tog cykeln till matcherna. Hur ovanligt var det som Montreal Canadiens spelare att cykla till matcherna?
Ja, det var på höstkanten där. Vi bodde 200-300 meter därifrån kanske. Så jag cyklade och grabbarna kom in med bilarna i garaget och åker upp en stor port. Och så hade jag en gammal mountainbike som jag gled in med. De bara kolla där i början. Men det gick bra. Vintern gick ju tyvärr inte. Då var det så mycket snö och kallt. Men det var roligt.
Du tog aldrig cykeln va? Mot dig, LA?
Nej, det skulle nog ta mig i alla fall en och en halv timme och det är kanske inte den bästa matchförberedelsen.
Nej, men det är roligt med de här resorna ni har fått göra. Du var ju till och med i Milano under lockouten 04-05 där och han blev italiensk mästare också. Och sen det där smeknamnet som du alltid får leva med, prinsen av New York. Var kom du ifrån?
Ja, det är en Gunnar Nordström, Expressen, och vi har en gemensam vän som heter Sola som, jag vet egentligen inte var det kommer ifrån. Han sa vid något tillfälle, prinsen av Vioco, och sen har Gunnar Nordström, då, han har väl nämnt det kanske någon gång på den vägen, så det finns egentligen ingen bakgrund på, utöver det.
Nej, det är klart att det hänvisar till filmen, en av dina favoritfilmer med Eddie Murphy, Mattias, eller hur?
Nej, det ska jag säga. Det är nog inte en av mina favoritfilmer, och inte med Eddie Murphy heller. Han har gjort mycket annat som är bättre, tycker jag.
Ja, men du kommer ihåg smeknamnet han fick, Niklas?
Ja, och det var väl också sådär. Det var ju aldrig någonting som användes av oss.
Nej.
Spelare och som kände Niklas, utan han fick det där smeknamnet som jag tror pressen tyckte var roligare än vi tyckte det var.
Tycker inte du det var kul? Henrik har blivit Lundqvist har blivit kungen av New York
Ja, han är ju kungen, men jag kan inte kalla, jag tycker inte att jag är en prins av New York på det sättet. Nej, men det är en rolig grej på sidan om.
Du ska få sätta lite prinsbetyg också här på dina vistelse i de här städerna. Du har fått bo också. Vi tänker att fem, har man krona som prins? Det har man kanske. Vi säger det i alla fall.
Ja, vi säger det.
Fem stycken kronor då är det absolut bästa. Och då pratar vi inte som spelare i de här lagen, utan hur det var att bo på de här ställena. Om vi börjar med Örnsköldsvik. Hur var det att vara prins i Örnsköldsvik? Hur många 1-5 får det?
Ja, Örnsköldsvik får 3.
3? Ja, vad är det som saknas?
Nej, det är ingenting egentligen. Nej. De andra, de som är högre, tycker jag har haft lite extra bra grejer kanske.
För då kommer vi till New York då?
5.
Det blir en femma.
Amen.
Trivdes du som bästa utanför isen också? Det var inte bara för Mattias middagar.
Ja, det var en upplevelse måste jag säga på sidan om. Sen kanske man inte utnyttjar staden så mycket som man skulle ha gjort om man tänker tillbaka i efterhand. Man önskar kanske gjort mer, för det var ju bara hockeyn i princip. Man reste och man åt och sov och så, men fantastisk stad.
Fem alltså på New York, San Jose.
Den får stadsmässigt etta.
En etta där, ja, jag kände det. Montreal då, vad skuttar vi upp till då?
Montreal är plats nummer 2 för mig.
Ja.
Det är stor stad som en liten kärna, europeisk duk, mycket att göra, otroligt hockeyintresse.
Ja. Och i Milano?
De får ju då, vad blir de? 4, var det så?
Ja, det
var,
ja,
jag trivs bra. Det var en upplevelse faktiskt. Det var mycket fotboll. Det tog en kvart att gå till San Siro, så vi hade både Inter, det var mössa, halsduk och sittdyna och så Milan. Man bytte bara beroende på vilka som spelade hemma, så man var riktigt trogen supporter.
Vilket lag håller du? Bra, Inter eller Milan?
Ja, det är svårt. Men då var det, båda lagen var ju på sin topp, så det var mäktigt att se faktiskt.
Jag tänkte, din son heter väl?
Han heter Milan, så det kommer från att vi bodde där.
Ja, okej. Okay. Så har du fått en sån till, så har det varit Inter då, eller?
Nej, exakt. Man vet aldrig.
Nej, okej. Okay. Ja, häftigt det där. Vad betyder det, Mattias?
Ja, men det är det. Ja, men man separerar kanske staden ju ett sätt och sen att spela hockey. Men om man pratar städer så tror jag vi alla har när man besökt eller bott att man får vissa favoriter.
Ja. Ja, och New York, jag förstår att det kommer högt, högt upp där. Du får sitta kvar på den här höga pallen ett tag till, Niklas, för det är trevligt att samtala med dig och med Mattias också. Såklart, när vi går vidare i god morgon NHL ska vi prata talang. Vad är en talang egentligen? Hockeyvänner, välkomna tillbaka till Viaplay på Ringvägen i Stockholm, där vi är väldigt exalterade med tanke på att NHL flyttar in. Det är Global Series som stundar fredag och söndag. Då är det Nashville och Pittsburgh. De kommer till Stockholm redan under dagen. Hade ju matcher här i helgen. Det ser vi fram emot och vi följer på TV6 och Viaplay. Men det här pratar vi också kring världens bästa liga. Vad är en talang och hur förädlar man en talang? Niklas jobbar ju som talangscout och har gjort det sedan 2014 för San Jose. Hur intresserad är du, Mattias, just vad som har förändrats NHL, de här nya unga spelarna som kommer fram?
På det sättet vi jobbar så ser vi ju bara slutprodukten när de väl är inne i NHL och vi bedömer hur de, ja, kommer de platsa och hur bra levererar de. Men det är, som gammal spelare vet man ju, det är en lång resa dit bara för att få göra den här första matchen. Så det är mycket som ska hända, och det här att scouta spelarna, det är ett steg på vägen för att överhuvudtaget få en möjlighet att få snöra på sig skridskorna i världens bästa liga. Så att,
varför inte du hoppa på jobbet som scout? För Kings till exempel?
Nej, jag har väl tänkt, jag har sån respekt för allting kring hockeyn, vilken tid det tar. Och jag tror Niklas också, med resande, med det här att du ska följa dem, för att jag tycker det är en väldig respekt också mot spelarna att du har de här väldigt många duktiga före detta spelare som är med och gör den här bedömningen, som förstår att det är mer än bara du sitter och tittar på en video, utan du måste vara på plats i en liten islada någonstans för att se kanske hur killen beter sig på i båset, hur han värmer upp och detaljerna där. För man förstår som spelare att det är de här små detaljerna som gör att det kan bli något, att det kan bli en NHL-spelare. Och då är, för mig är det bara hatten av med all den tid man måste investera till att resa land och rike runt och ut i Europa.
Ja, för det är ju så det funkar, och du verkar ju älska det. Du har jobbat i den här rollen sedan 2014. Det har varit lite olika inriktningar kanske, men är kvar det, Niklas. Vad är det som driver dig?
Intresset och framförallt att få se killarna i de här åldrarna och bedöma dem och tro och på deras framtid och se vart de kan hamna och hur de kan utvecklas. Och så sen framförallt också titta tillbaks på de bedömningar man har gjort tidigare på de här första åren kanske, och se vad trodde jag och vart är de nu. Det är enormt svårt att kunna säga att den här spelaren kommer bli en bra NHL-spelare. Vissa få superextrema talanger vet man att de kommer bli bra.
Ja.
Men det är så mycket som spelar roll på resan dit och allt jobb som läggs ner från killarna för att lyckas.
Men nu när du har den här erfarenheten, är det någon gång som du verkligen har sett det där? Det här kan bli en NHL-spelare. Det finns alla möjligheter till det och det har fallit ut så. Är det något exempel? Jag gissar att du har sett William Eklund tidigt också.
Ja, det är ju... Alltså om man pratar svenska spelare så är det liksom... Det är svårt att säga att han kommer... Alltså, försöker säga att man ska ju vara en expert inom området. Men det är inte många spelare man kan garantera sig att den här kommer att bli... En riktigt stor, bra NHL-spelare. Det är ju självklart McDavid och som nu Celebrini vi har. De här extrema på det sättet. Men det är jättesvårt det faktiskt. Jag har inte riktigt bra svar på det där.
Och det är väl det som gör det så intressant också. Gissar jag, talang. Vad är talang för dig, Mattias?
Så många olika saker. En viktig del, det är ju viljan att investera tid. Att bli bättre. För mig är det en talang. De som är beredda att göra hela tiden en lilla extra för att ge sig själv en möjlig, alltså en utvecklingskurva som hela tiden pekar uppåt. För att det finns ingen ung talang här som är 18-19 som är färdig NHL-spelare. Så att det för mig är framförallt talang. Sen, jag är ju så svårt för att det är något medfött.
Utan,
jag vet inte vad det skulle vara.
Spelsinne?
Ja, men hur skulle det kunna vara medfött? Jag menar, alla andra färdigheter går vi ju i skola för att lära oss räkna, skriva. Jag tror ju på att den tiden man lägger med bollsporter, alltså under uppväxten, att man kanske spelar pingis och tennis och basket och man är på is och att det är... Man tränar fram de här sakerna, att man ser situationer. Och sen är det så här, några är väldigt bra på matte. Alltså, kanske är någon liten del av hjärnan som är kopplad till spelförståelse eller boll som man är lite högre hos en viss individ. Men inte att du bara är född för att bli en bra hockeyspelare. Jag tror inte på det.
Vad tror du? Vad är din åsikt i den här frågan? För jag gissar att du har tänkt på det med tanke på var du kommer från också, där uppe från Örnsköldsvik och vuxit upp då med Peter Forsberg, Näslund och alla de här stora spelarna där du själv ingår.
Jag håller med notan på det mesta. Jag tror ändå att spelsinnet är lite mer, inte medfött, men man har fått det. Vissa grejer är kanske svårt att träna till, men utsätta sig för olika situationer i olika moment inom sporten man håller på med. Det tror jag absolut att det går att utveckla reaktioner, spelsinnet och jag vet inte, det är lite, jag tror att det är svårt just själva extremordet spelsinne att träna sig till kanske på ett sätt. Men allt utöver det så finns det, och framförallt jag håller med notan fullständigt, att en del på resan är ju att hålla på med massa olika sporter i unga åldrar upp så länge man kan och så länge
det
är roligt.
Men det gör man inte numera.
Tyvärr har det försvunnit. Nu kan jag bara hockeyn. Alltså, nu är vi 12, 13, 14 där någonstans börjar de. Men jag, föräldrar jag pratar med ungdomar, jag pratar spela fotboll, tennis, hockey, alltså så länge ni kan. Det är liksom, ni hinner ändå träna på de grejerna ni blir äldre. Ni kommer få tillräckligt mycket tid till den dagen i varje sport, men jag förespråkar så länge som möjligt, så mycket som möjligt, kasta boll, spela brännboll, alltså gör grejer så att få upp en motorik, du får upp ett sinne på det sättet, ja. Det tror jag.
Men om man bara tittar på det här också, att våga tävla och kanske få tävla, har ju varit en debatt här hemma i och med att man inte har resultaten nu. Nu får de ju tävla ändå och de har full koll på det, killarna och tjejerna som spelar ändå, Mattias. Men hur är det när man möter de här kanadensiska spelarna? Kommer du ihåg ditt första möte med ett kanadensiskt lag till exempel? Hur olika är det i tidig ålder där?
För mig var det nu var det ganska sent. Jag var ju 19 och det var faktiskt i junior-VM när vi mötte Kanada för första gången. Då var det ju en extrem skillnad. Därför då första bytet jag gjorde var ju Erik Lindros på isen. Och det var ju en fullvuxen kar. Han var, vad han nu var, 1,96, 110 kilo. Så att då var det ju också lite den eran att där skulle de skrämma oss europeer lite. Att de kunde ha det här fysiska spelsättet. Så för mig var det ett riktigt uppvaknande.
Men är det så också nu när du följer, och nu såg du väl, var det U18 du såg U18, i helgen?
Ja,
nu var inte Kanada där, men är det skillnad för de här svenska lagen som åker över möte kanadensiska lag med det Mattias är inne på? Är det fortfarande så 2025?
Det tycker jag. Det brukar alltid, och fortfarande ser ut som att Kanada, svenskarna kommer över, vi kommer över dit, spelar lite rink och redo, ska möta Kanada, de kör på utav tusan, de är stora, lite mer utvecklad känns, spelar en helt annan typ av hockey. De är ju van, liten ring självklart. Och det, så backar svenskarna. Vi blir lite avvaktande, lite oroliga i början känns det som. Men, så i början är, men sen ju längre turneringen går eller ju mer matcher man spelar mot dem, så känner man efter ett tag att det skiljer inte. Det är liksom, vi är i kapp, men sen vissa grejer kanske de har en liten annan mentalitet kan man tänka. Mm. Ibland faktiskt.
Men du tycker att svensk hockey ligger bra till?
Ja, absolut. I min bransch, jag tycker det är svårt. Vad är värdemätaren? Är att vi ska vinna ett VM eller att vi har x antal NHL-spelare? Eller självklart OS-VM, man vill ju alltid vinna. Men det är korta turneringar. Men jag hävdar att vi är stark inom hockeyvärlden. Vi är överlägsen trea om man pratar draftade spelare per år. Vi är långt före Finland till exempel, Ryssland och alla. Vi står starka.
Ja, och det såg vi tidigare också när vi såg poängligan att svenska spelare finns här uppe. William Nylander som är rutinerad i ligan och även Leo Karlsson då. Unge Leo Karlsson, 20 år väl bara. Och det finns ju många som har tagit sig upp redan nu. Om du tittar i den här spåkulan, 5, 6, 7 år framåt Mattias, vilka tre kommer dominera där uppe?
Jag plockar ut tre namn där det vore nästan tjänstefel att inte ta ut dem i den här inledningen. Jag ska säga Connor Bedard är ju intressant, för han har ju inte gått kanske så bra som vi alla trodde när vi såg han på juniornivå, men har inlett den här säsongen på ett fantastiskt fint sätt. Celebrini och Leo Karlsson, där har ju mina tre namn som de här framtida som kommer då vara stjärnor i ligan. Och jag tycker det var ganska enkelt med det de har presterat hittills
i år. Ja, de är uppe i topp 5 redan nu då, ja. Och håller på. Ja. Ja, det finns intressant att snacka om kring de här tre stora spelarna som redan är där uppe. Macklin Celebrini, hur var han när ni höll på att drafta honom? Han gick ju som nummer 1 2024.
Fantastiskt, en oerhört seriös spelare. Både på träning och utanför, allt från sömn och kost. Jag kommer ihåg en historia. Draften var i Vegas på fredagen, första rundan gick. Vi tog han, alltså nummer 1, han var där, hängde fredagen. Sen åkte han, flög han hem på lördagen, han bor uppe utanför San Francisco med familjen. Han åkte hem för han skulle träna, så han skulle vara förberedd för campen. Började de samlas, alltså rookie-campen eller development-campen, samlas på söndag kväll i San Jose. Så han åkte hem och körde några pass innan, för han ville vara bra förberedd inför campen. Superseriös, en fantastisk ledare, och för sådana killar som William och våra yngre killar att ha en sån kille att se upp till och hänga på i det drivet är ju det absolut bästa man kan ha i den åldern. Men även de äldre killarna förhoppningsvis också tas med i hans seriösa inställning.
Men är de här tre namnen som Mattias pratade om, är du också inne på att det kommer vara de här tre som kommer vara där uppe i toppen? Kommer det bli som McKinnon, McDavid är nu? Kommer vi se en jakt mellan till exempel Bedard och Celebrini, att de triggar varandra?
Ja, absolut, det tror jag säkert. Det är en stor chans, och de kommer ju trigga varandra också, tror jag. Det är väldigt intressant. Det ska bli intressant att se att det känns redan som nu att de har börjat lite, vem är bäst, vem är nummer 1, och det är jäkligt coolt.
Ja, men det är häftigt att Leo Karlsson är också, Mattias.
Ja, men det är det. Jag tycker han representerar lite annorlunda spelstil än de två ändå, så att Leo förtjänar att bli nämnd bland de tre.
Och verkligen att ta det här språnget framåt med sin lite aviga teknik på ett annat sätt än vad Celerini och Bedard har. Bedards skott är ju helt galet. Jag såg något skott igår när Jonathan Lindqvist kommenterade Chicagos match mot Detroit. Det small efter ett par sekunder där i powerplay. De skjuter ju på ett annat sätt nu.
Ja, det är en helt annan sport. Det är galet vilken utveckling det har blivit på det.
Visst är det så. Du ska få en liten sån här också. På tal om utvecklingen så vill vi ändå gå tillbaka i tiden. Om du håller den lite sådär så ska du få en penna här och skriva upp lite. Där vi har gjort en Modo All-Star. Det var ju nämligen så att Niklas växte ju upp in i Övik och in i Modo Hockey. Junior-VM 93 glömmer ju ingen heller när du spelade med Foppa och med Näslund. Den öste in och satte poängrekord och hela den biten. Det var inte roligt att möta dem där, Mattias.
Nej, jag var faktiskt uppe i Gävle var det då och tittade. Eller var det året? Nej, jag var och kikade. Det öste in poäng, så att då var man stolt svensk.
Ja, jag tänker, det blev inget guld den gången. Det blev det ju med Modo. Och det är något som inte Foppa har och inte Näslund heller. Hur stolt är du över det där guldet med Harald Lyckne som coach i Modo 06-07?
Ja, fantastiskt. Det är det största jag varit med om. Det var en otrolig känsla faktiskt. Så. Och få göra med många av de killar som jag växt upp och spelat med ungefär i samma ålder. Att få komma hem och vinna, det var magiskt.
Vad betyder Modo för dig?
Mycket. De har fostrat mig till den människa jag är idag och den spelare jag blev. Så det är jag har mycket att tacka och de står mig varmt i hjärtat.
Ja. Du, om du får den här uppgiften att göra en Modo All-Star, hur svårt är det att ta fram de här namnen?
Det är svårt. Det är många man har fått spela med, men vi ska nog lösa det här.
Ja, du sitter och funderar lite där och sätter upp. Och du behöver inte vara... Du kan... Ha med dig själv såklart också i den där
Ta med dig.
Nej, jag går utanför.
Är det någon Sveriges mest underskattade spelare, Niklas Sundström?
Ja, men om man har spelat med och sen mot Niklas så är det här som vi var inne på ämnet med spelförståelse och skicklighet. Och sen, jag har väldigt respekt. Många förstår inte vilket otroligt defensivt jobb han gjorde. Så det var en dröm som back att spela med. För att det var alltid alltså, ligga på rätt sida, täcka upp. Så att när han var på isen, då visste man att man behövde inte titta bakom ryggen. Utan spelarna var upplockade. Så där tycker jag, där han är enormt underskattad, den defensiva... geniet faktiskt med att ligga rätt i banan.
Oj, geniet också, det stod.
Tack Mattias.
Jag blir väldigt nyfiken. Det här jag har längtat efter. Om vi tar det här, vi har bara en minut kvar här nu. Men Modal sa, då har du ju målet.
Fredan Andersson, elak, tjurig målvakt.
Tjurig va? Back?
Mattias Timander och Hans Jonsson, två stabila pjäser.
Och bäst fysad av de här?
Ja, Jonsson var ett monster.
Fortfarande va? Och så framåt.
Center Alexander Sten. Det året han var hemma på lockouten, dominerade SHL. Och ytterforwards har jag två norrmän, Skröder och Zuccarello.
Oj, oj, oj.
Coach. Harald Haller-Lykter.
Det blir Harald Lykter
alltså. Ja, han var en grym coach. Han coachade laget hårt och han kan hockey.
Jaha. Nej, så ingen Foppa och ingen Näslund?
Nej, de var inte tillräckligt bra. Nej, skämt åsido. Jag spelade inte så mycket. Vi spelade inte så mycket tillsammans. De där killarna fick jag spendera lite mer tid med. Men de två är ju självklart utanför.
Underbart.
Nej, men...
Jag måste bara fråga också snabbt, Niklas. Bästa spelare du har spelat med?
Oj. Gretzky.
Ja, det finns en del att välja på. Du, var trevligt att vara och samtala med dig. Tack så jättemycket för att du kom hit. Välkommen tillbaka när du vill, hörru.
Tack själv.
Trevligt. Tack så mycket Mattias också.
Tackar.
Och ladda nu då för Global Series som kommer här på fredag och söndag. Så följer ni all NHL-hockey som vanligt på Viaplay. Glöm inte bort COL, det är åttondelsfinal imorgon med Brynäs, Luleå och Frölunda. Det är start 18.55 samtliga matcher från Champions Hockey League på Viaplay. Och det finns hur mycket som helst på sociala medier. Gå in och håll koll på fotboll, på hockey och på alla andra idrott som vi bevakar. Nu säger vi, ha en härlig vecka, så ses vi snart igen. Hej, hej!